With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, lite senare kanske än vad vi hade tänkt oss, men nu är vi här igen. Vi behövde återhämta oss. Det här är ju den stora galaveckan. Hur mår du, Makoto?
Man är sliten nu, det ska jag medge. Det var ju otroligt roligt och underbar kväll, verkligen, måste jag säga. Man fick hylla dem som hyllas bör och många glada pristagare och liksom väldigt fint avslut på säsongen som helhet, tyckte jag att det blev ändå. Och man får säga det själv som inblandad.
Ja, vi ska ju börja prata om de här roliga nyheterna. Vi kommer givetvis också att prata om nyheten som kom idag när vi spelade in, nämligen att Nent har köpt sändningsrättigheterna till Damallsvenskan kommande säsonger. Vi har ju sänt det de två senaste åren, men från och med nästa säsong så är det alltså Nent som kommer att visa matcherna. Men det innebär ju inte att vi inte kommer att satsa, så vi snackar mer om det om en stund. Men vi måste ju hänga kvar i den här galakvällen, för att det var ju en intensiv kväll. Det hände en hel del. Det var 2 timmar och 15 minuters direktsändning, tror jag, vi hade här i måndags. Vad är ditt bästa minne från det här, Makoto?
Alltså, det var kul att se minen, tyckte jag, på 11-åriga Isabella Sandström när hon insåg att jaha, vi ska få ett pris. För det verkar inte riktigt, hon nästan förstod riktigt vad det var de hade kastats in i. Jag hade ju fått en väldigt tydlig uppgift inför att se till att prata med dem och hålla dem så att de inte ser att vi pratar om priset nu när de kommer in. Och det löste ju sig. Jag tyckte det var väldigt fint i alla fall. Jag känner ändå på, det är alltid svårt det där med liksom just här Sportbladet-priset också, så här, när man ska hylla något som är liksom över 18 000 människor som gjort tillsammans. Så är det svårt att man hittar liksom den här personen som sticker ut. Jag tycker ändå att vi lyckades göra det med det här också. Det kändes på det här, på reaktionerna som har varit, som att det var, att det blev rätt. Och det är ju väldigt skönt. Och man har inte sett några reaktioner heller på liksom vilka som vann priserna och så vidare. Sånt kan ju också dyka upp väldigt mycket efter galan. Om ni har några vissa frågor har jag fått i och för sig, ska sägas. Men i övrigt så liksom tycker det ändå känns som att vi fick till det, om man får använda ordet vi här. Men det tycker jag väl att vi ska göra också.
Vad har du fått för fråga då?
Nej, det finns en person som tyckte att Filippa Angeldal skulle vara nominerad till årets MVP och kanske till och med en vinnare, sett till hur viktig hon faktiskt var för det här mittfältet under Häcken och hur tydligt det var vilket hål hon lämnade efter sig när hon lämnade. Men det är också svårt att argumentera mot skytteligatitel, assistligatitel och i slutändan också en MVP-plakett som Stina Blackstenius då istället fick.
Ja, och i MVP-priset så var det ju faktiskt så att det ska vara en person per lag. Det ska ju vara den som är mest värdefull för sitt lag, så att då var det ju Stina eller Filippa. Det var ju samma, det var stora diskussioner kring Rosengård också, kan vi avslöja. Vem är det egentligen som är MVP?
Det var diskussioner, det var diskussioner och det stöttes och blöttes. Och
det gjorde det.
Vi kan nog gissa vem den andra spelaren som vi diskuterade om var i det här läget, vart Olivia Skog som var nominerad i slutändan, men det var diskussioner som låg bakom det i nomineringsjuryn i alla fall.
Ja, och så är det ju med många av de här kategorierna. Jag har fått en del reaktioner också på att Emma Berglund saknades bland annat på backsidan. Hon var också en av dem som diskuterades kring det där, såklart. Det är alltid svårt med ett urval, men så här blev det och vi har våra vinnare, Mina. Det jag minns bäst från galan.
Ja, du såg ju allt från första parkett.
Ja, och också då ibland lite förvirrad, slänger bort mina manuskort till exempel och anklagar alla andra för att ha tagit dem mitt i sändning. När jag helt plötsligt stod, jag hade väl 22 manuskort tror jag under den här sändningen. Helt plötsligt så står jag då med kort 11, så att jag har kort 12 efter, men sen så saknade jag kort. Så jag bara okej, då ska jag gå och fylla på i min lilla hög. Nästa kort som låg där var kort nummer 19. Vilket gjorde att jag fick lite panik och kände att jag vet inte vad som händer på de 5 korten jag har tappat bort.
Ja, men när du kom ut och skrek där liksom, vem har snott mina manuskort? Tittar man ju runt, men va, ja, det är de där kanske. Hittade ett kort där som låg där. Ja, kort nummer 1, jag bara, det är inte det hon ska ha just nu.
Nej, det hade vi tagit oss
förbi. Hej och välkomna till.
Ja. Som tur är. Då hade jag ju lagt på bordet hos Norekoff. Ballastat av det lite för att jag inte skulle ha så mycket i handen. Men ja. Nej, då fick man ju bara kliva in i bild och erkänna att man var lite förvirrad en stund.
Du hade inte fått några fina krummelurer på de där korten som Nora hade hunnit rita dit?
Nej, tyvärr inte. Det hade ju varit väldigt, väldigt vackert. För det var ju ett fenomenalt jobb Norekov gjorde, Eskilstunas mittfältare som vi ju har fått se på planen den här säsongen levererade ju även i sändning ett väldigt fint porträtt av Stina Blackstenius blev det ju då till slut. Eftersom hon målade av den som vann årets MVP. Men det jag tyckte var det finaste tror jag. Det var nog systrarna. Säger jag. Och buntar ihop dem. Med då dels Stinas lilla syster Nina. Handbollsspelare i Sävehof till vardags. Även i handbollslandslaget. Som berättade om Stina Blackstenius och man ser också då hur mycket det betyder för Stina att höra de här orden. Att det är en person som står henne väldigt nära, en person som hon känner sig väldigt trygg med. Det tyckte jag var väldigt fint. Det var också väldigt fina ord från Nina som man kan gå in och lyssna på. För man kan ju se hela galan i efterhand, den finns ute på sajten. Men också då den lilla systern Esmeralda som jag fortfarande har i huvudet lite då och då. När man går runt och det är helt tyst så kan den rösten dyka upp. Och ja, Emilias reaktion på det säger ju allting. Det var ju otroligt fint.
Alltså det jag tänkte också efter den där inledande sången som jag, den upplevs bäst. Gå in och titta på det om ni inte har gjort det, för att det tar sig fast i huvudet av positiva aspekter. Liksom.
Finns både i hela galan och på sociala medier.
Ja, och, men därefter när de ska berätta då att såklart Emilia vunnit priset, vilket jag naturligtvis förstår efter den inledande sången. Men man tänker ju att de liksom släktträffarna med hela det gänget som har samlat där, det måste vara otroligt stökigt och glatt kan man tänka sig också. De var väl i och för sig, alla de där var väl samlade nästan på den där matchen när de spelade mot Linköping borta när de hade samlat.
Jajamän.
Halva Emilia Larssons släkt var ju på plats där och utgjorde Bayern fanklack då, men vad säger.
Ja, har man en så stor familj så behövs det inte så mycket andra för att det ska bli en rejäl klack.
Nej,
på plats.
Verkligen.
Väldigt, väldigt fint. Och sen så är det ju alltid kul att minnas tillbaka. Och lite sorgligt när man behöver tacka folk för det de har gjort för den här serien.
Ja.
Som spelare som slutar. Vi hade ju Petra Johansson, Emelie Lundberg och June Pedersen på plats. Och det är ju 3 färgstarka profiler. Petra hade vi ju faktiskt med här i podden redan förra veckan efter beskedet att hon lägger av. Och dessutom då domaren Pernilla Larsson som har dömt flest matcher i damallsvenskans historia har ju också nu bestämt sig för att ja, den där gången hon höjde skylten på stadion mot när det var Djurgården mot Rosengård i den sista omgången, det var sista gången. Och det är ju lite vemodigt när profiler och färgstarka människor i serien lämnar.
Ja, det känns fint att ha fått tacka av några av dem som slutar här nu i alla fall liksom under den här galan som de fick möjligheten att göra. Ska ju säga att det var lite spontant så att våran producent var kanske inte jätteöverlycklig när vi la in en extra programpunkt. Kort liksom med sent omsider inför galan, men det löste ju sig där också.
Låt oss säga att det finns vissa av mina idéer han uppskattar mer än andra, framförallt när jag kommer på dem i sista.
Det var alltså personen med mössa och glasögon inne i kontrollrummet för er som lyssnar. Han ville helst hålla sig anonym så jag lovar inte säga hans namn, men det är han vi syftar på i alla fall.
Ja, en klippa bakom den här galan att den blev av och det var ju också väldigt härligt att få ha spelare på plats, få ta del av känslan, att få dela ut prisen och att få överraska. Ett annat favoritmoment var ju också, för det blir ju alltid lite fel i livesändning, vilket är charmen med livesändning. Det var ju så att vi tyvärr inte fick tag på Katrine Veje. Vi skulle ha ringt upp henne. Hon hade dragits med lite sjukdomsbesvär som gjorde att hon inte var på plats i Malmö, men då skulle vi fått ringa upp henne. Det var tydligen något strul med att ringa utländska nummer, tror jag, som stödde det där, för att Katrine skulle varit med. Men då blev det ju att Rosengård fick slänga fram någon annan representant istället, och inkliver lagkapten Caroline Seger, van att stå framför kameran, van att prata. Men det blev ju i sista stund, så hon visste ju inte riktigt vad som väntade. Men hon var ju jäkligt redo med det där smset som vi hade skickat, som vi, där vi då visste att hon vann. Och Seger höll på att dra av det innan vi hade dragit vinnarklippet, där vår prisutdelare Moa Lundgren skulle få berätta vem av backarna som hade vunnit det här. Det tycker jag var ett fint moment, och det upp, alltså, det är ju sånt som händer i live-tv.
Ja, alltså, jag blev ju tillsagd. Du ska absolut inte springa mot kameran under hela sändningen. Men visst gjorde jag det här med den där planschen till Jelena Tjankovic också. Till, ja, jag vet inte om det var liksom till allas glädje direkt. Men det var där som hände i alla fall. Och ibland får man ju bara improvisera och så. Och det lyckades vi ändå göra. Får vi klappa oss själva på axeln ändå. Ska vi inte sitta och hylla oss själva hela tiden här och hela det här för länge? Men...
Nej, nej. Men vi överlevde i alla fall 2 timmar och 15 minuter. Det gjorde vi. Det var väldigt härligt. Och förhoppningsvis så kommer vi att dyka upp på samma sätt även nästa år. Ambitionen är ju att fortsätta Damallsvenskans bästa. Den ska inte gå och lägga sig och dö nu bara för att rättigheterna hamnar någon annanstans, utan vi vill ju fortfarande hålla i vår ambition att vi ska minnas, prisa och hylla Damallsvenskans bästa i slutet av varje säsong.
Ja, och sen måste jag också bara lägga till att det var ju skönt att se i alla fall att det målet som jag vet att jag hyllat i den här podden och sagt att jag kommer typ avgå och lämna mitt jobb om inte det här vinner, att det också vann.
Ja, norska röstkupper och annat var med där. Det brukar inte vara
oavsett sånt, hur det gick till.
Det brukar inte vara sånt norskt flöde på Sportbladets sociala medier förrän skidsäsongen drar igång, och den är ju fortfarande en vecka bort om vi ska se till när Sverige-Norge-hetsen då börjar med världscuppremiär i Ruka. Så att de kom in lite tidigare i år tack vare Guro Pettersen som fick med sig, jag tror att det var landslagskollegor och så vidare. Så att ja, det var ett finbesök inne för att rösta fram Guro Pettersens mål. Och ja, en värdig vinnare får vi ju säga till det där priset. Också en väldigt glad vinnare.
Ja, verkligen. Det var, tyckte jag ändå var ganska tydligt på alla små platser. De blev väldigt glada för sina vinster. Det är ganska uppenbart att såklart man blir glad att vinna ett pris på en gala. Det är väldigt få förunnat, och det är ju ett, det är där vi kan konstatera att det är ju ett gäng otroligt välförtjänta pristagare som fick lämna med blombuketter från Aftonbladet huset där under måndagskvällen i alla fall.
Och det, jag har fått några frågor om så här, aha, men hur har ni tagit ut de här vinnarna då? Och det kan vi väl säga, jag sa väl det kanske någon gång under sändning, tror jag. Ja, det stod i mitt manus i alla fall. Men att det är en jury bestående av 40 personer som har utsett vinnarna i de kategorier där det då är juryvinster. Och de 40, det är då alla lagkaptener, det är alla tränare, och så är det 16 experter eller profiler som finns runt Damallsvenskan, journalister som bevakar Damallsvenskan på nära håll, som har varit med och sagt sitt utifrån då nomineringslistan.
Ja, och här har man ju då fått rangordna 3, 2, 1 på de tre nominerade, och de nominerade togs ju ut via en nomineringsjury med, ja, det bland annat vi två var inblandade kan vi avslöja, men även andra experter och sådana som är väldigt kunniga inom den här serien.
Så är det, så att ja, det ligger ett idogt arbete bakom det här, och som sagt, planerna är att vi ska fortsätta med Damallsvenskans bästa, även om då det som presenterades idag, vi kan väl landa lite där då och reagera på beskedet att Damallsvenskan från och med 2022 sänds i Nent, skrivit på ett 5-årsavtal har de gjort för Damallsvenskan, och vissa matcher ska ju då sändas i TV6 också. Vad var din spontana reaktion, Makoto?
Ja, alltså spontana reaktionen är, jag var faktiskt lite förvånad, för jag hade faktiskt inte det här på förhand, ska jag ärligt talat säga. Men såklart, sett till summorna det har rapporterats om, sett till att ett 5-årsavtal, sett till vad alltså vilket ändå etablerat bolag det är med, som har haft Premier League-sändningarna lång tid och så vidare, och så många, liksom TV6 också, en kanal som väldigt många människor har, och med, framförallt kanske med tanke på också pengarna det kostade på så vis, så såklart att det här är jättekul att det är värderat så pass högt att man skriver ett femårsavtal och visar att vi vill satsa på det här. Och det är ju den reaktionen man har sett runt om i liksom klubbarna också, tycker jag här. Och sen är det ju, det är ju svårt att prata om det som liksom målsägande part i sammanhanget. Samtidigt tycker man ju såklart att det är jättetråkigt att vi inte sänder det någon mer. Men såklart, om man ser den stora bilden, att folk, eller liksom mediebolag, stora mediebolag ser det som en spännande rättighet, betalar stora pengar, skriver långa avtal, femårsavtal, det är ganska långt också. Såklart att det finns något positivt i det.
Ja, och ska man vara krass så är det väl egentligen ett underbetyg till TV-bolagen tidigare att ingen har hoppat på att vi har kunnat ha det under 2 års tid och haft möjligheten att sända Damallsvenskans alla matcher, för det är ju faktiskt det vi har gjort, alla matcher har funnits att se på Sportbladet Play, vi har ökat bevakningen, vi har lyft väldigt mycket, och jag kommer väl framförallt, om jag ska prata ur egen synpunkt, verkligen, verkligen sakna att kommentera matcherna som jag har gjort en hel del under den här säsongen. Det som blir istället nu, det blir ju att jag kommer ha väldigt mycket mer tid att fokusera på journalistiken runt. Det kommer inte vara så mycket sändningar och sådär att förbereda, utan vi kan göra en massa annat som kanske inte riktigt har funnits tid till tidigare kring damfotbollen. Det är ju inte så att jag kommer sluta bevaka damfotboll bara för att vi blir av med sändningsrättigheten. För att det är ju så att, ska man vara ärlig, vi, det är Damallsvenskan och det är bandy vi har sändningsrättigheter för just nu. Det är ju inget annat vi har.
Copa
det.
Del Rey är det väl?
Ja, det dyker väl upp lite då och då i alla fall.
Lite då. Ja, jag håller den väldigt varmt om hjärtat de senaste 2 åren.
Ja, det vet jag. Men det är ju inte så att alla andra av våra bevakningsområden, där har vi ju inga sändningsrättigheter, och det är ju inte så att vi inte skriver om det. Det är ju snarare tvärtom, det här ger oss möjlighet att bevaka en hel del annat. Så att det ska bli väldigt spännande.
För ja, men om vi ska vara lite liksom hårda mot oss själva, det här är ju lite upp till bevis här nu. Det är såklart att vi ska väl visa här nu att, ja men, vi kan fortfarande ha en väldigt bra nyhetsprodukt även fast vi inte är sändande bolag. För det blir ju alltid så när man gör en satsning och har en rättighet, att då kommer folk reagera att, ja men, alltså de har ju rättigheten, såklart att de pushar den. Men det här handlar inte bara om att ha haft en rättighet. Och det är väl där nu som är upp till bevis och visar också.
Det är det verkligen. Så att det är bara att sätta press på oss själva. Det är klart att vi ska fortsätta att satsa på det här. Och det händer ju så otroligt mycket spännande i damfotbollsvärlden just nu. Så att det var ju otroligt dumt att inte hänga med på det tåget. Jag kommer att ligga på våra chefer i alla fall om att vi ska fortsätta den här bevakningen och vara bra på det vi gör, så att vi, det verkligen syns hos oss även framöver. Och man kommer ju fortsatt kunna se alla höjdpunkter, man kommer kunna se mål och så vidare på Sportbladet även under nästa säsong, vilket jag tycker är viktigt då i vår bevakning, att man kan lyfta det som händer och sker i matcherna och blanda upp det med reportage och annat. Så att ja, det blir en spännande säsong 2022 på alla sätt och vis. Men innan vi blickar mot den så kan vi väl stänga då säsongen 2021 ordentligt. Vi gjorde ju det lite i förra avsnittet också, men vad tycker du är den största skrällen säsongen 2021?
Ja, alltså om Kristoffer Bergström satt här skulle han ju säga Hammarby med tanke på hur lågt han tippade dem. Jag ser ju inte det som
en... Han fick ju ändå dem på nedre halvan, alltså, ja, så att jag inte är säker på att kanske ser det som en så superskräll.
Nej, han ser det som att han hade rätt säkert. Men i alla fall, jag känner att det är ju ingen skräll att de är uppe och slåss i mitten skiktet av tabellen utifrån vad jag trodde inför. Jag ser det inte som en skräll att Eskilstuna med det materialet de har är så pass långt uppe och slåss, för det är där Eskilstuna ska vara, punkt, på något sätt. Det jag ser som en överraskning, ja såklart, jag tippade, inte för att nu sitter man här och är självgod, jag tippade att Växjö skulle komma sist i tabellen, så jag kan inte se det som en skräll heller. Jag ser det som en skräll att de tappade så många poäng som de gjorde och var så långt efter som de var. Det är en överraskning. Men överraskningen får väl ändå anses vara KIF Örebro. Ja, de slutar 8 igen. Absolut. Men sättet de ändå, jag tycker ändå lyft sitt spel, sättet de har en liksom långsiktig tanke med det de gör, så tycker jag att de har varit en positiv överraskning. Sen med det sagt, såklart att Eskilstuna ser tillbaka från den våren de gör och fortsätter på det här viset och liksom lyfter sig, det är ju en överraskning i sig. Men annars tycker jag faktiskt, ärligt talat, att det är en ganska skrällfri. Ja, det skulle vara Linköping då. Men nu hamnar ju de ändå i slutändan på den övre halvan. Men samtidigt, om man ser på säsongen som helhet, jag hade förväntat mig mycket mer av Linköping. Det är väl de liksom dragen i tabellen jag kan överraskas av totalt sett. Annars så var det väl ganska mycket ungefär som man väntade sig när man tittar på liksom sluttabellen.
Ja, en sluttabell där vi alltså kan konstatera att Växjö får lämna och vi kommer få in då BP, IFK Kalmar och Umeå istället till nästa säsong. Det utökas ju antalet lag i den här serien. Vad tänker du då inför nästa säsong?
Inför nästa säsong, om man då ska blicka, till att börja med måste jag fråga dig innan vi går till det. Känner du att någonting var överraskande? Eller vad var din största överraskning?
Min största överraskning är att Växjö är så långt efter alla andra att man inte lyckas göra mål. Det kändes som att Maria Nilsson hittade någonting i slutet på förra säsongen där hon klev in och räddade dem kvar. Men att det gick så troll i målskyttet. Hade det inte gjort det så hade de ju legat högre upp i tabellen, tror jag. Med tanke på att man lyckades hålla tätt bakåt i början. Man har skapat en hel del ändå trots allt. Jag för mig att man inte är laget som skapade minst antal chanser under säsongen, så att Växjö faktiskt landade så pass långt ner och inte lyckades göra mål, framförallt på alla chanser man skapade, allting man gjorde, så tycker jag att det känns som att det är den stora skrällen.
Även om placeringen inte är en jätteskräll, så är sättet de hamnar där.
Ja, för tittar man till exempel bollinnehav så ligger Växjö på en 9:e plats i tabellen om man ser till vilka lag som höll i bollen, vilka lag som, tittar man på antal attacker framåt så landar Växjö på en 8:e plats, så det är ju inte det att man inte kom framåt som gjorde det för Växjö, utan det var ju helt enkelt att man inte satte bollarna, man var inte ens det laget som sköt minst skott på mål, utan det var AIK den här säsongen. Så att, ja, under betyg till Växjö, deras offensiv, får vi se vad de ska göra nu. Man ser ju där att det händer en hel del nere i Småland. Det är en klubb som är målmedveten, som vill tillbaka direkt, som sitter på en del pengar, har tagit in Olof Unogård nu som
tränare. Det är lite överraskande att han går rakt i elitettan, kände jag. Måste jag också ärligt att säga, för det är ändå en tränarnamn som man har sett figurera på liksom högre nivå tidigare.
Det är det, men det tyder ju också på att det här är ett Växjö som vill satsa, som vill upp igen, och att det är förmodligen ett ganska spännande projekt som han ser framför sig, Olof Unogård, skulle jag gissa. Och det händer ju då som sagt en hel del. Det roliga där är väl lite att Olof Unogård, han kommer senast från då Linköping, som han ju fick lämna inför den här säsongen, till Linköping har nu Stina Lennartsson och Nelly Karlsson gått också då. De har ju tagit den förra Frida Andersson som är i Linköping nu. Hon kom ju från Växjö DFF till Linköping, så att det finns ganska många kopplingar där mellan just nu. Det är inte jätteöverraskande att en del av Växjö-spelarna som blir kvar i serien landar i just
Linköping. De går inte bara till Rosengård, med andra ord.
Nej, det är inte bara ner dit, utan vi har ju sett ett gäng här nu då skriva på för Linköping, så att ja, det ska bli intressant att se vad Växjö tänker göra i elitettan. Målet är ju såklart att gå direkt upp igen. Men av de här tre lagen då som kommer upp istället för Växjö, vad känner du för dem? IFK Kalmar gick ut och tappade sina två bästa spelare direkt i form av Tabby Tindell, målskytten, och Klara Rybrink, syster till Josefin, som båda då flyttade till Kristianstad.
Alltså det känns som att kunde inte Kristianstad presenterat det här lite senare. För det jag tycker det är en sån smäll mot att man har gått upp. Vi alla, även om de såklart är medvetna om själva, det inte är samma trupp som då, och även om det har gått många år sedan dess, vi minns vad som hände i IFK Kalmar senast de var uppe. Och det var inte vackert att de åkte ur på det sättet de gjorde. De var inte redo. såklart det här laget är redo på ett annat sätt, tycker jag. Att det känns som att det ändå finns en annan idé. Men att tappa de två spelarna så pass direkt, det kanske de redan visste om redan innan, men det är en jättesmäll, såklart. Och då måste de ju också, vad har IFK Kalmar för attraktionskraft när de ska nu hitta ersättare till, som kan se till att rädda det där kontraktet? För det är ju det liksom stora prioriteringen för dem nästa säsong. Det är inget att snacka om. Sen är det väldigt svårt, tycker jag, att avgöra hur stort hoppet är ganska ofta. För titta på Umeå, tycker jag att det finns, där finns det väl större, det är kanske där laget ser mest potential att faktiskt klara det nya kontraktet på förhand, det är Umeå. Sen däremot BP, det har varit en ganska lång ordentlig satsning, tränaren där Marcelo Fernandes har fått ganska många år på sig liksom att bygga upp det här, och det ska bli väldigt spännande att se vad de kan göra i liksom en damasvensk kostym. Så att jag tror absolut de kommer att slåss om det, och det kommer ju vara sätta press på att ett lag som AIK fortsätter ta kliv framåt, för att det finns fortfarande saker där att liksom åtgärda. Nu kommer Jenny Nordin in. Det tycker jag är ett ganska bra start på liksom transferfönstret för deras del, med hennes rutin, hennes vinnarskalle, hennes AIK-hjärta också när hon nu kommer tillbaka till klubben. Där tycker jag det är en klockren värvning på alla sätt och vis faktiskt.
Man är ju lite förvånad över att den inte skedde redan förra säsongen.
Ja, det är man onekligen. Men det är väl att nu har man, hon fått se AIK från avstånd en säsong och se vad det är de håller på med, och då kanske det... Projektet har varit intressant nog liksom att hoppa på här nu. Piteå å andra sidan, som då tappar in i Nordin, där är också spännande. Vad ska de ta vägen? Det har inte gått åt rätt håll rent sportligt sen det där SM-guldet. Det är ju inget att snacka om. Det är två säsonger i rad man har kämpat där nere i botten. Både Piteå och AIK hade varit inblandade i den absoluta bottenstriden och riskerat att åka ur om inte Växjö hade varit så pass uddlösa och svaga som de i slutändan var. Det skulle ha varit en kamp in i det sista om det har varit en vanlig säsong för dem för att överleva. Hur kommer det se ut för dem nästa säsong? Ja, de måste liksom steppa upp det, för annars det kommer komma tre hungriga lag där nerifrån nu som kommer att göra allt för att hålla sig kvar. Så de aspekterna finns. Annars i övrigt, de lagen som är annars, så är det nog inget jag skulle oroa mig för riskerar att åka ur. Jag tycker Djurgården har börjat hitta mer åt rätt håll med sin nya tränare där, Magnus Paul, så jag tycker ändå det finns lite mer framåtanda än vad det kanske har varit. Vi har ju varit ganska hårda mot dem under den här säsongen, framförallt i början av säsongen, men nu tycker jag ändå att det finns någonting. Det finns intressanta spelare att bygga på, det finns en hel del material att inte behöva oroa sig för den absoluta bottenstriden nästa säsong. Och det tycker jag man ska kräva av Djurgården, att inte vara, utan målet där måste ju vara att bygga på tillräckligt mycket för att kunna vara med och slåss om en placering på övre halvan till och med. Hammarbys målsättning är ju solklar, att de vill upp och slåss om Europaplatser nästa säsong. Och det ska också bli jättespännande att se vad de gör i det här transferfönstret. Jag tycker ju bara att signalen där när man förlänger med fyra spelare som man presenterade idag. Alice Karlsson, lagkaptenen, kanske inte jätteöverraskande att hon väljer att stanna. Anna Tamminen som varit strålande, skrivit om lite för lite också, sett till att hon stundtals inte haft så mycket att göra. Det är ingen spektakulär målvakt, men hon gör det hon ska. Och det är ju kanske en av de viktigaste aspekterna för en målvakt. Hon har förlängt. Och sen då Matilda Winberg och Ellen Wangerheim, supertalangerna som båda har förlängt sina kontrakt. Så att det ska bli spännande att se vart de... Och sen Kif Örebro har jag nämnt redan också. Vart tar de nästa steg nu? För nu börjar vi ställa lite krav på dem. Och då ska det bli kul att se vad det kan ge. Så lång harang där om allt jag funderar på kring... Kring ungefär mittensträcket och neråt och lite ovanför det också till nästa säsong. Vad tänker du om nykomlingarna?
Jag tänker väl att precis som du, Umeå, de var ju uppe i fjol, gjorde det bra under våren, framförallt i fjol, hade lite tyngre på hösten, vilket ju också då sen ledde till att de åkte ur i fjol. Det känns som att de vet precis vad som väntar när de kommer upp nu igen. De kommer att vara på nedre halvan, men jag tror inte faktiskt att de kommer vara indragna i en direkt bottenstrid, utan jag tror att de kan klara sig ifrån det. Jag tror att de har den erfarenheten och får såklart se hur de gör, hur de värvar och vad de förstärker med. Men nej, Umeå, där är jag försiktigt positiv. BP känns spännande. Det är, som du var inne på, ett projekt som har fått ta lite tid där man satsar framåt. Sen får man ju se också, ja, hur hanterar man balansgången damer och herrar när det ska satsas på bägge håll och så här. Det blir väldigt spännande framförallt, och också att de nu då kommer upp, vi kommer ha fyra Stockholmslag i högsta serien där BP då är det fjärde laget på alla sätt och vis. Även om man då är en stor ungdomsförening, så jämfört med de andra så är man ju fjärde laget i Stockholm. Det går inte att komma ifrån, men man har ju sett också just vad den här serien betyder för unga tjejer den här säsongen. Delar av det vi också lyfte på galan såklart. Och därför kan man då skapa en rejäl buzz runt sitt A-lag på damsidan, så kan det ju bli väldigt roligt. För det har man ju kanske inte lyckats med då på herrsidan, utan där är alla redan AIK-are eller djurgårdare eller hammarbyare, så att man har inte det följet kring sitt herrlag. Kan man skapa någon form av kultur runt sitt damlag möjligtvis? Det finns en chans, för där har ju inte riktigt AIK-djurgården, om man ska vara ärlig, framförallt då, tagit tag i det, tagit chansen att locka till sig alla sina supportrar. Kan BP göra något där? Ja, det finns mycket spännande att se där. IFK Kalmar är jag ju väldigt tveksam till. Jag undrar vad de ska göra. Senast de var uppe i damallsvenskan så tog de alltså 3 poäng, slutade på en målskillnad på minus 68. Ja, det blev en vinst och 21 förluster den säsongen.
Ja. Och då hade de ändå Matilda Johansson på topp som en notorisk målskytt på alla sätt och vis. Men det, likväl så liksom lossnar det inte. Nu är det som sagt ett annat lag, det är ett ungt lag. Det är ett lag som till stor del är oprövade på den damallsvenska nivån. Och då är det ju också en smäll att tappa. Alltså man hade velat se Tabby Tindell, vad hon skulle kunna göra på topp liksom för IFK Kalmar. Såklart att det är en supervärvning av Kristianstad, en jättesmart rekrytering av dem. Och såklart att plocka in Josefin Rybrings syster också in i mittlåset där också. Det är ju av förklarliga skäl också en jättesmart värvning.
Det är ju det, och sen vet vi också,
det är tufft för Kalmar alltså att få den där smällen direkt, tycker jag.
Det är det verkligen, och sen vet man ju också att det är inte lika lätt att ösa in mål i damallsvenskan som det är i elitettan.
Så är det.
Det har vi sett de senaste säsongerna, att bara för att man har gjort 2-siffrigt antal mål i elitettan och kanske vunnit skytteligan där, ja, men då kanske man inte kommer gå in och ösa in målen i damallsvenskan. Emilia Larsson gjorde ju dock det. Hon visade att det går att göra en hel del mål. Sen är det ju få som kommer upp på de siffrorna man gör i elitettan, som Henarika Honkanen vann ju skytteligan i elitettan den här säsongen på 22 mål, Umeå-anfallaren. Hon ska väl vara glad om hon möjligtvis kommer upp i 2-siffrigt. Ska hon vara väldigt nöjd, skulle jag säga.
Hon har gjort en fantastisk säsong i sånt fall.
Ja, man kan väl räkna snarare med att har man öst in mål, ja, men då kanske man landar runt 7-8 i damallsvenskan. En bra säsong. Det är inte så. Alltså jag menar, Stina Blackstenius gör 17 mål. Och det är världsklass i princip av Stina Blackstenius. Hon
men det finns
var ju,
ju
helt otrolig.
Inte för, att vara sån mot elitettan, men det finns ju lag som du kan bara kasta in mål mot på ett annat sätt. Det finns inte i damallsvenskan. Du får inte den typen. Och när du kommer upp på nykomling, såklart då kommer inte du vara ett av topplagen. Det finns vissa motstånd du kommer sannolikt att förlora mot i 9 av 10 fall. Så att, men samtidigt så här, ja, vi såg att Emma Jansson öste ju in mål. Hon var väl uppe på över 20, extremt mycket mål även i elitettan liksom. Hon har blivit omskolen och defensiv mittfältare för att de haft skador i stundtal. Så att det är ju svårt att klandra målfabrikationen där liksom. Men såklart att det är ett jättesteg på så vis även individuellt för spelarna att gå upp. Men
ja, tittar man liksom på då, som du är inne på, det här med att det finns slagpåsar och så här, tittar man på insläppta mål liksom, på de som har släppt in mål, flest mål i elitettan, så har de släppt in upp mot 80 mål under den här säsongen. Tittar man på de som har släppt in absolut flest i damallsvenskan, så är det AIK som har släppt in flest den här säsongen. De har släppt in 48 mål under säsongen 2021, varav 10 i en match.
Varav en femtedel i en match liksom.
Ja, så att det är ju en helt annan grej, det är ett annat tempo att kliva upp i damallsvenskan. Man kan inte spela sig igenom flera lagdelar på en gång på samma sätt som i elitettan. Så att det är en omställning att ta sig upp, och det ska bli intressant att se hur de här tre lagen hanterar det. IFK Kalmar behöver absolut förstärka, skulle gärna behöva in lite allsvensk rutin tror jag i den truppen. kanske är som så att man borde vända sig, blicka lite mot Växjö och se vad som kan finnas där kvar när Linköping har tagit ett gäng och en del har faktiskt har förlängt med Växjö. Men det finns ju ett gäng spelare där som
ja, alla,
än så länge inte har någon ny klubbadress vad jag har sett.
Alla som inte har förlängt kan ju gå. För det finns sådana klausuler i Växjökontrakt att om de åker ur så kan i princip alla spelare lämna. Sen kommer ju inte alla spelare lämna såklart. För det finns många som vill fortsätta spela i Växjö, vill liksom hjälpa dem upp igen, som trivs bra där. Det finns många olika aspekter. Men det finns ju väldigt många, väldigt duktiga spelare där. På individ. För som sagt, Växjö har inte spelat så dåligt som resultaten visar. Det Nej. Är inte ett så dåligt lag som resultaten visar. Och det finns, jag skulle säga att alla spelare i den startelvan är spelare som skulle anses vara riktigt bra värvningar för en nykomling som kommer upp i det här läget. Och det såg vi bara också på de som åkte ur alltså i fjol, alltså 2020, när det faktiskt var spelare som liksom Cornelia Kapp och en av Linköpings allra bästa spelare den här säsongen som tagit ännu mer kliv efter att ha haft lite av ett genombrott där i Uppsala tröjan som gått in där. Vi har liksom Eva Nyström som har gått rakt in i Hammarbys mittlås från Umeå och gjort det strålande. Ja, Fanny Hjelm också dessutom också rakt från Umeå och varit en av de viktigaste spelare i Hammarby. Det finns jättebra spelare att plocka även om lagen har åkt ur och Växjö kommer nog att få en del. Om det är spelare som vill till damallsvenskan, då kommer det finnas klubbar att gå till i alla fall.
Det kommer det verkligen göra, så att det, vi får se vad som händer här i transferfönstret. Vi har också fått en fråga av vår kommentators kollega Marcus Bylund som undrar: vem är seriens bästa import? Och då ska det vara en spelare som gör sin första säsong i damallsvenskan och som har värvats då inför 2021.
Oh, ska vi gå igenom lagen då, höll jag på att säga. Och då måste de ha värvats från utlandet då inför den här säsongen, ska jag väl konstatera. Till att börja med.
Exakt, med och, tanke på att det ska handla om en import.
Ja, och då har vi ju så här, jag tänker ju på, alltså nu är jag ju lite bias i fallet, men såklart man tänker på liksom värvningen av Honoka Hayashi till AIK. Såklart,
det var väldigt, väldigt låga odds på att det
ja, såklart man tänker på där. Den. För övrigt också närvarande på galan senast och verkar ha haft en väldigt trevlig kväll också om man ska tro det man fick höra efter. Även om hon sa att hon inte förstod så mycket av det som sades. För att det var liksom ju, galan var på svenska.
Ja, det var ju ytterst få moment som var på engelska. Och där jag vet inte vad som hände i mitt huvud. Men flera gånger var min engelska mycket, mycket svag. Överlevde ändå och de flesta förstod förhoppningsvis vad jag sa.
Ja, det gjorde man ändå. Men det var någon gång du sa något ord som bara det här kändes inte riktigt som engelska.
Ja, nej, ibland hittar jag bara på i sådana lägen och bara kör.
Ja. Men i alla fall, nej men hon har ju sett att hon har varit liksom levererat på AIK mittfältet är ju liksom anmärkningsvärt och imponerande. Sen tycker jag faktiskt om man bara tittar på AIK att Hannah Davidson är en utmärkt rekrytering från utlandet också. Verkligen gått in och blivit en ledare i den där backlinjen. Men om man ska sträcka sig utanför där, jag tycker, nu fastnar jag lite i Stockholmsområdet här kanske, men jag tycker att Elisabeth Addo är en sån värvning som har pratat allt för lite om. Jag tycker att hon har stundtals varit alldeles strålande i sin första säsong i Djurgårdströjan och där ser jag också en otrolig potential att fortsätta på den inslagna vägen nästa säsong. Pratat alldeles för lite om henne faktiskt. Sett i vad hon har bidragit med på mittfältet där. Såklart Rosengård har ju hur många som helst som liksom som man skulle kunna nämna i det här sammanhanget. Vet inte knappt var man ska börja tänker jag. På den fronten med Häcken också med liksom Stine Larsen, Mille Gail Jensen och så vidare har kommit in. Men det här är ju spelare som man tänker ska lyfta nästa säsong kanske snarare än att de har liksom lyft till fullo den här säsongen. Claire Polkinghorn är väl ett ganska bra namn att slänga in här också.
Det var henne jag tänkte på.
Det var det.
Det är väl ett av namnen jag tycker att man borde höja i det här segmentet. Det känns som en otrolig värvning för Vittsjö. Hon har varit så stabil tillsammans med Sandra Adolfsson, den australiensiska försvarsklippan. Så att, ja, nej, hon är högt på min lista.
Ja, alltså det var ju framförallt det, alltså hon har ju varit en av seriens absolut bästa backar den här säsongen. Ska sägas också ett namn som diskuterades naturligtvis i nomineringarna till ett visst försvarspris. Men alltså det som slår mig mest med hennes säsong är något så pass banalt som en liksom offensiv löpning som inte gav någonting i en match de spelade mot Häcken. Där Ja, så det är liksom en misslyckad Häckenhörna och Vittsjö ska kontra. Och Claire Polkinghorne är naturligtvis i eget straffområde då när den här bollen slås in. Sen bara kutar hon. Och det är liksom full karriär rakt fram. Och hon, det är hon som leder hela kontringen. Hon springer vidare. Det är någon passning som går fel så rinner ut i sanden. Bollen hem till liksom målvakten. Men det är Polkinghorne som då sätter första pressen in på målvakten in i motsatt straffområde. Och jag älskar mittbackar som gör sånt. Jag vet inte om det är så bra. Jag vet inte om en tränare blir så glad av att se sin mittback springa iväg till motsatt straffområde i sånt läge. Men jag blir så glad att se det. Men sen är hon också en fruktansvärt bra försvarare i övrigt också. Så att jag håller helt med om att hon är absolut en kandidat att lyftas där.
Och sen så har vi ju även ett annat namn som jag tänkte på som kanske inte gjorde riktigt så mycket mål som det kändes som i början på säsongen. I Sveindis Jonsdottir i Kristianstad. Som ju var på lån den här säsongen från Wolfsburg. Och ja, det är ju en otrolig talang. Även om det kanske inte riktigt då gav så mycket mål som det kändes som i början. När hon verkligen exploderade. Men hon är ju målfarlig med sina inkast. Något som bland annat Rosengård fick smaka på där hemma på Malmö IP. När ett långt inkast från Jonsdottir skarvas in av Mia Karlsson. Så att... Nej, det tycker jag är en spännande som ska bli väldigt kul att se ute i Europa. Det ska bli intressant att se vad hon kan göra, hur långt hon kan gå. För vi fick ju lära känna henne den hårda vägen när Sverige kvalade mot Island och de här långa inkasten kom. Ja, det tror jag hela Sverige minns efter det. Så att ja, vi får se vad som händer där. Nu är det ju så att...
Norekov. Måste väl också slänga in.
Ja, det går att slänga in många namn här.
Det finns väldigt mycket. Alltså, ja, det har vi sagt förut i den här podden, men det är väl läge att säga det igen. En applåd till många av sportcheferna i den här serien som har gjort ett otroligt jobb att hitta duktiga spelare till sina klubbar med de diverse möjligheter och liksom förutsättningar de har. Uppenbarligen har många lyckats väldigt bra.
Ja, och jobbet börjar ju kanske om lite nu igen då, även om en del har suttit och signat en hel del förlängningar och sådär redan. Vi får se vad som händer de närmaste veckorna. Nu har ju ett gäng gått på semester, några har blivit klubblösa, typ Emma Kullberg och Julia Sigiotti, eller är de klubblösa? Vi vet inte, i skrivande stund så står de som klubblösa. Är ju på väg någonstans, har spelat sina sista matcher i Häcken, ett Häcken som ju spelar Champions League ikväll när vi poddar returmöte mot Benfica. Väldigt, väldigt spännande att se den matchen, se vad de kan åstadkomma och vad som kommer ske där. Men sen så har vi också då ett landslagsuppehåll som kommer, eller uppehåll blir det ju då inte i damallsvenskan med tanke på att den är slut, men i våra internationella ligor där Sverige möter Finland och Slovakien. Så alltså typ Sverige mot damallsvenskan.
Ja, i alla fall i första matchen. Jag vet inte hur många slovakiskor.
Nej, det är inte så många slovakiskor, men den första matchen.
Ja, det är ju Sverige mot damallsvenskan. Och jag tycker att det är mer eller mindre ett krav att Finland ska ställa upp med en elva bestående helt av damallsvenska spelare. För det hade varit väldigt kul att se.
Vi skickar den passningen till Anna Signol, den svenska finska förbundskaptenen.
Om du lyssnar på det här så vet du vad du ska göra och vad jag förväntar mig när jag faktiskt ska få äran att se matchen också i Göteborg nästa vecka. Det ska bli otroligt kul.
Ja, jag ska se matchen på plats i Finland. Det blir kallt och härligt.
Just det. Det ska du.
Ja, jag ska gå ut och ta tempen på gatorna i Finland. Det kanske inte är så hög temperatur på gatorna i Europa. Där jag
det är det väl aldrig, va?
Nej, det är det verkligen aldrig. Jag har svårt att se att det är det ens liksom en högsommardag. Det är norra Finland det handlar om. Där mörkret ligger tätt den här tiden på året.
Nej, det är ju inte liksom den mysigaste plats ni ska åka till för att kicka igång skidsäsongen.
Precis, det är ju det som väntar här nu. Men sen ska jag vidare ner till Malmö och se Slovakien-matchen så att... Det blir väldigt roligt och det är ju passande att man kan ha samma kläder på sig nu när man sitter och tittar på fotboll som man kommer behöva när man är ute och bevakar skidor. Det är täckbyxor, det är underställ. Jag höll på att frysa ihjäl sista matchen på stadion här så att ja, jag kommer klä mig ordentligt när jag ska gå på fotboll i Malmö.
Fast det kommer ju bli som när vi var på Skytteholm istället. Alltså det är fortfarande så här, den helgen.
Ja, men det kommer inte ligga solen på.
Inte i Rucka i alla fall, men alltså i Malmö. Nej. Kan det väl liksom...
En vardagkväll i Malmö. Då har solen gått ner.
En kväll. Mm. Ja, och just när du måste
tänka på vilken tid matchen spelas.
Den lilla detaljen.
Är inte uppe vid den tiden, Makoto.
Den lilla detaljen, ja. Just det.
Inte ens i Sverige, det är inte bara i Europa.
Solen har redan gått ner här utanför. Absolut. Väl också.
Ja, säkert. Man kommer ut i mörkret, det är så deppigt.
Ja, och ingen fotboll. Landslagsfotboll, ja, men ingen... Ingen damas svensk fotboll och
glädje. Nu glömmer du att det är Häcken ikväll igen.
Ja.
Champions League, hallå.
Just det.
Glöm just inte den, jag är supertaggad på att titta på Häcken Benfica ikväll.
Det är sant, alltså, det är så mycket fotboll att man glömmer fotboll. Det är så det är.
Ja, exakt så. Men hörni, vi ska inte dra ut på det här mer nu. Jag tror faktiskt att vi är klara för idag.
Är vi till och med klara för säsongen?
Ja, det vet man aldrig.
Man vågar,
någon gång dyker vi säkert upp igen. Någon form av specialavsnitt kommer vi säkert behöva för att diskutera mer damfotboll framöver. För som sagt, det händer en jäkla massa på väldigt många håll. Så att det vore väl väldigt märkligt om vi bara ska...
Häcken Benfica ikväll till exempel.
Exakt, bra, att nu har du lärt dig. Skönt. Vi kommer såklart att komma tillbaka när ni minst anar det. Men frekvent blir det väl framåt när damallsvenskan börjar igen kanske. Vi får väl se vad som händer och sker. Men med det sagt så tackar jag så hemskt mycket för att ni har varit med och lyssnat den här veckan också. Och så hörs vi. Har ni frågor, synpunkter, inspel, leta upp oss på sociala medier eller mejla oss damallsvenskapodden@aftonbladet.se. Där kanske ni också har inspel på om ni vill höra oss mer framöver och vi ska prata om i så fall.
Nej, men lägg ner bara. Liksom.
I så fall behöver ni inte mejla, då kan ni bara vara tysta.
Exakt.
Det är mycket enklare. Ja. Med det sagt hörni, jag hoppas att vi hörs och syns framöver. Tack så mycket för den här veckan och den här säsongen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Samuelsson.